När jag lyssnade till en inspelning med Sven för en tid sedan så kallade han alla sådana som oss för knasbollar. Men det är alltså inte hur Sven ser på oss utan det är hur det sekulära samhället ser på oss. Och det är alltså på oss kristna det gäller. Och särskilt då på de som vill vara bibeltrogna. Och nu handlar det ju inte ditt bibelstudium om knasbollar utan det handlar om att gå utanför lägret, alltså utanför det religiösa etablissemanget och där leva då ett liv likt Jesu självutgivande liv. Men att de bibeltrogna är några förfärliga riktiga knasbollar, det tycker ju allt mer svenskar helt klart. Jag jobbar på ett universitet. Och skulle jag där tala om det som jag ska tala om idag så skulle man tycka jag var en alldeles otrolig knasboll. Och det är ju så här, har inte Gud öppnat våra ögon för de sanningar som Bibeln står för eller våra sinnen för det som Bibeln står för så går det ju inte att ta till sig det. Det ligger en slags förblindelse över mänskligheten. Och därför tycker jag att vi får alltid be att Gud ska öppna våra sinnen och våra ögon och öron då, så att vi kan ta del av vad Bibeln vill förmedla till oss. Sen tycker jag också att man ska be för att vara redo att bli betraktad som knasbollar eller dårar i folks ögon. Och vi ser ju att det går mer och mer åt det hållet också faktiskt. Och snart så tror jag att vi kommer att bli betraktade som farliga utav det toleranta samhället. För de hypertoleranta, de kommer inte att tolerera en bibeltrohet här i Sverige framöver. Och det tycker jag man kan se i utvecklingen, men man kan ju också förstå det utifrån Bibeln. Jag ska börja med de här två bibelorden. Och det första är från Jeremia 10:2. Kapitel 10, vers 2. Så säger Herren, ni ska inte ta efter hednafolkens sätt så att ni skräms av tecken på himlen. Och Matteus, evangeliet kapitel 24, vers 33. När ni ser allt detta vet ni på samma sätt att han är nära och står vid dörren. Och det som jag ska tala om här idag då, det kan sägas kretsa kring de tankarna som ligger bakom de här två bibelorden bland annat. Och Anders tycker jag pratade om vardagskristendom på många sätt. Och det här som jag kommer att prata om är också lite om vardagskristendom fast på ett annat sätt. Och lite utifrån det här. Och jag ska ta det i två delar. Och del ett kommer då handla om att ha rätt fokus när det gäller det här. Och del två kommer att handla om kristenhetens avfall och babyloniska fångenskap. Och om jag nu skulle vara riktigt from då så skulle jag ju säga så här att allt vårt fokus ska vara på Jesus. Och det säger jag inte för att raljera för det är ju sant egentligen va. Men sen säger ju också Bibeln nämner ett antal saker som vi ska ha fokus på och se upp för. Och den säger också saker som vi inte ska ha fokus på. Och det är bland annat sådana här saker då, både och där som jag ska ta upp här idag. Om jag tänker tillbaka på de snart åtta år är det väl som jag har hållit på med bibelfokus. Så är det ju ganska mycket som både jag och andra kristna sajter har försökt varna för genom de här åren. Och varje år så ser vi att det dyker upp något nytt i kristenheten då med en slags avsikt att förleda och bedra. Och jag går och undrar på liksom, vad kommer nu? Vad kommer 2015? Och vad kommer 2016? Vi vet inte det. Och jag tror inte vi ska spekulera om det. Men det gäller alltså att vara vaksam över vad som är på gång. Många håller med mig om att en stor del av kristenheten nu är allvarligt intagen av villfarelser och villoläror av alla dess slag och därmed också är ordentligt avfallen från den sanna tron. Och personligen då så tror jag att detta avfall i kristenheten är det som öppnar upp för den antikristliga gestalt som Bibeln talar om, att ett framträdande av den antikristliga gestalt. Men så länge en stor del av Guds folk då håller sig inom evangeliets ramar och till en trofasthet till Gud, då finns ingen möjlighet, tror jag, för den antikristliga andligheten att tränga fram i full kraft. Men om då Guds folk avfaller i en stor skala, så tror jag att det röjs ur vägen som hindrar den yttersta tidens antikristliga andlighet att träda fram fullt ut. Och jag ska tala mer om avfallet då i del 2. För vi har en slags upprepning av det judiska folkets avfall och deras babyloniska fångenskap. Men i vår tid sker det alltså med kristenheten. Ett bibelord som talar om vad det är som hindrar då. Det finns i andra Thessalonikerbrevet kapitel 2. Och vi ska läsa från vers 1-7. Och det här är ett bibelord som jag ständigt känner att jag måste lyfta fram av någon anledning. Så jag har gjort det många gånger och ni känner igen det. När det gäller vår Herre Jesu Kristi ankomst och hur vi ska samlas hos honom, ber vi er bröder att inte plötsligt tappa fattningen. Låt er inte skrämmas av någon ande eller av något ord eller något brev som påstås komma från oss och som säger att Herrens dag är här. Låt ingen bedra er på något sätt. Först måste avfallet komma och laglöshetens människa träda fram, fördärvets son, motståndaren som förhäver sig över allt som kallas Gud eller heligt, så att han sätter sig i Guds tempel och säger sig vara Gud. Och det här är, som många då tolkar, antikrist. Minns ni inte att jag sa er detta medan jag ännu var hos er? Och ni vet vad det är som nu håller honom tillbaka, så att han kan träda fram först när hans tid kommer. Laglöshetens hemlighet är ju redan verksam. Nu måste bara han som håller tillbaka röjas ur vägen. Och ni ser här i vers 7 att det står att nu måste bara han som håller tillbaka röjas ur vägen. Och jag har sagt detta många gånger tidigare, att jag tror det syftar på Guds helige ande. För när judarna avföll så lämnade Gud sitt tempel då i Jerusalem. Och när vi kristna avfaller allt mer, då lämnar Guds ande kristenheten allt mer. Eftersom det är ju vi kristna som är Guds tempel idag. Och det här öppnar då upp för kungen i Babel att komma och ockupera landet, om vi då ska tala med Gamla testamentets språk. Men här finns också ett par andra saker som vi ska notera. Och som handlar om, i en viss mån, om att ha rätt fokus i vår tid. Och det är det här, låt er inte skrämmas, låt ingen bedra er. Och när man tänker på den yttersta tidens skeenden och kanske läser lite olika spekulationer på nätet, så är det faktiskt ganska stor risk att drabbas av oro. Och det här är ju då viktiga hälsningar till oss i vår tid som kan hjälpa oss att hålla rätt fokus. Låt er inte skrämmas. Låt ingen bedra er. Och vi ska läsa ett bibelord som många utgår från när de ska undervisa om fruktan i tron att de då ska hjälpa människor att inte frukta. Men istället så blir det ofta så att den här undervisningen om fruktan gör att de drabbas av fruktan för att ha fruktan. Och det är ju det här bibelordet som ni känner igen då. Från första Petrusbrevet kapitel 5, vers 8. Var nyktra och vakna. Er fiende djävulen går omkring som ett rytande lejon och söker efter någon att sluka. Första Petrusbrevet kapitel 5, vers 8. Och ibland har jag alltså hört förkunnelse som säger att det är farligt att ha fruktan för det man fruktar för. Det kommer ju att drabba ändå. Man hänvisar ofta till Jobb som sa något i den stilen. Och så menar man att djävulen går omkring då som ett rytande lejon för att skapa just fruktan hos folk. Och sen när folk har blivit riktigt ordentligt rädda, då slukar han dem. Och jag tror inte alls att det här bibelordet är tänkt att förmedla det. Fruktan och rädsla i sig är ju inte farligt. Frågan är istället vad vi tar vägen med vår rädsla. Om vi låter våran rädsla dra iväg med oss liksom, så att vi skaffar lite olika avgudar för att säkra upp vår tillvaro och liksom lämna Gud utanför lösningen på vår rädsla, ja, då kanske man har börjat knalla på en väg som i värsta fall kan leda till något slags avfall. Sen så tror jag också att en utbredd oro för kriser och katastrofer av olika slag i samhället så här kan bereda vägen för en antikristlig kraft i den yttersta tiden. Men lösningen på fruktans problem för oss kristna då, det står i versen före. Där det står, kasta alla era bekymmer på honom för han har omsorg om er. Fruktan i sig är inte farligt, och lever du ändå då med rädsla, oro och fruktan, så bör du definitivt ta det till Gud. Tala öppet med honom om vad som skrämmer dig. Försök i möjligaste mån att göra så här, kasta alla dina bekymmer på Gud. Låt inte katastrofvarningar och spekulationer om den yttersta tiden och fruktan för tidstecken och så vidare, låt inte det driva iväg med dig, och försök inte säkra upp tillvaron med en massa livbojar, utan förtrösta istället på att Gud ska ta hand om hela din framtid. Det tror jag är att kasta alla sina bekymmer på honom. Och det här gäller ju såklart mig lika mycket som alla ni som sitter här. Barnaskapets ande kan man säga också är lösningen på fruktans problem i våra liv. Men nu är det ju så här att det inte är enbart fruktan man kan drabbas av det här, utan det kan bli så att man låter sig fascineras när djävulen ryter till. Och det har blivit ganska vanligt bland kristna nu i vår tid att man liksom ska bli expert på allt det som han hittar på. Man ska kunna allt om Illuminati, man ska kunna allt om New World Order och liknande sällskap. Man ska känna till den hemliga invigningseden till jesuiterna, och man ska känna till deras inblandning i historien på många sätt. Man ska kunna frimurarnas ritual fram och baklänges gärna. Man ska veta allt om 11 september-konspirationen kan vi säga. Och man följer med noga i guldpriset och dollarkursen och oljepriset och aktiemarknaden och Federal Reserves agerande med den amerikanska penningpolitiken och så vidare och så vidare. Och jag ser ju då ingenstans i Bibeln att det är så vi kristna ska agera. Att kasta alla sina bekymmer på Jesus innebär ju faktiskt att man kan lägga mycket av det där åt sidan och i alla fall inte gräva särskilt djupt i det. Men det finns också en risk att man skapar fruktan hos andra med allt det där man gräver fram. Och då tänkte säkert någon nu, och det ska han säga. Och det var en göteborgare som tänkte det. Ja, det ska jag säga. Jag tycker det kan vara bra att ha lite baskunskaper om ondskan, men då enbart för att vara vaksam och för att inte bli bedragen. Och man behöver alltså inte behärska konsten att kartlägga Satans alla rörelser genom världshistorien och sen liksom kunna förutspå hans nästa drag i världshistorien. Det här att ha lärt känna Satans alla djupheter, som det står i Uppenbarelseboken, det är ingen merit inför Jesus. Och det är heller inget krav för barnaskapet hos Gud. Några saker då som Jesus har sagt till oss, som Bibeln säger till oss, det är att vara vaksamma, att se till att inte bli bedragna, att inte låta oss skrämmas, men också att kasta alla våra bekymmer och all vår rädsla på Jesus. Man ska alltså vara på sin vakt så att man inte blir bedragen och inte blir uppskrämd helt i onödan. Och man kan säga att man ska vara noga med vad man äter, alltså vad man tar in. Och vi hörde här innan om mannat. Det judiska folket fick manna i öknen och äta, men de ropade efter kött. Och sen fick de faktiskt så mycket kött så att de till slut spydde upp det. Och vårt dagliga manna, Anders var inne på det också, det ska vara bibelläsning framförallt och bön och gemenskap med trosyskon. Men vräker vi i oss utav smaskigheter från till exempel sajter på nätet så finns en risk att vi blir så uppfyllda av det så att vi mår dåligt. Det kan också smitta på andra. Ni har ju fått en skiva när ni kom hit och alla undrar. Nu är det så här, det röda där betyder inte att wow, det här är extra bra, utan det är ett rött kryss över det som står Zeitgeist. Och det här är ett exempel då som jag ska bara prata lite om på sånt som man kan bli lurad av. Och det är alltså en film på den här då, va? De flesta av er känner ju till att New Age är ett nätverk av västerländska nyandliga rörelser, lite grann med en österländsk prägel. Och de där olika rörelserna, de samverkar mer eller mindre för att uppnå ungefär samma mål, nämligen då människans självförgudning och en andligt evolutionerad värld där en andlig elit ska styra. Och en ganska ny sån rörelse finns nu som heter Zeitgeist, och det är ett tyskt ord som betyder ungefär tidsanda. Och man kan se då Zeitgeist som en del av New Age, även om Zeitgeist i dagsläget liksom mer tycks ha fokus på hållbar utveckling och politiska frågor och ekonomiska frågor mer än vad de då har fokus på andliga frågor. Zeitgeist-rörelsen, de har fått ganska stor spridning nu också tack vare att en man som heter Peter Joseph har producerat ett antal filmer. Och där har de då lyft fram Zeitgeist-rörelsens mål och idéer. Och en film där heter Zeitgeist The Movie. Och i del ett av den filmen, där sågar man kristendomen rakt av som ett enda stort bedrägeri. Och det är det är deras feltolkningar och rena lögner som vi vill gå emot med och ge ut den här filmen på DVD. Filmens engelska titel, alltså den bra filmens engelska titel, är Zeitgeist Refuted. Och den har gjorts av samma killar i USA som gjorde filmerna om Emergent Church och om Rick Warren. Ett par filmer som vi också har delat ut. Och den här filmen då som vi har gett ut här då, har fått namnet Zeitgeist Motbevisad. Och det är en engelsk film då, men den har fått då svenska undertexter. Och nu tänker jag inte gå in i detalj då på vad Zeitgeist-rörelsen är för någonting, men en talande beskrivning av dem är ungefär den här, att de är en postmodern, teosofiskt inspirerad kommunism, romantisk rörelse. Den var fin, va? Jag har kommit på den själv. Ja. Men, och de vill alltså eliminera kristendomen helt eftersom man anser att kristendomen är ett enda stort bedrägeri då. Och så försöker man mycket aktivt påvisa att Jesus är en påhittad person, och han jämförs då till exempel med många hedniska gudagestalter. Där Zeitgeist menar att kristendomen har knyckt sina berättelser om Jesus ifrån de här hedniska, eller vad vi ska kalla det då, gudagestalterna och de berättelserna. Alla dessa spekulationer då som finns i Zeitgeist The Movie, de motbevisas mycket duktigt i den här filmen utav erkända forskare, vetenskapsmän och så vidare. Och de gör det både väldigt sakligt och ingående, så att det är mycket bra material egentligen. Och här är då alltså en sak att vara vaksam för, så att man inte blir offer för falska argument mot den kristna tron. För många av de här offensiva argumenten och lögnerna, för det är rena lögner en del, som förs fram utav Zeitgeist-rörelsen, de dyker nämligen upp idag på många håll i vårt samhälle, inte minst bland kändisar, men även i den yngre generationen. Och ofta hör man då argumentet, som bland annat kommer från Zeitgeist, att Jesus har aldrig existerat som en historisk person. Eller så säger man att Hela den kristna berättelsen, den är ju bara en myt. Eller så säger man att den är ett plagiat. Och det här kan ju då få kristna som är nya i tron kanske och dåligt liksom insatta i Bibeln, dåligt insatt i sann historia, att vackla i sin tro. Så se därför den här filmen som en resurs. Liksom. Ni kan ge den till dem som känner sig osäkra och har börjat tvivla och så vidare. Filmen finns från och med imorgon kanske på bibelfokus.se, då, min sajt får jag väl kalla det. Vi har alltså talat om viktiga fokus. Att vara vaksamma, att se till att inte bli bedragna, att inte låta oss skrämmas, att kasta alla våra bekymmer och all vår rädsla på Jesus. Sen finns det ett par ytterligare saker som jag vill lyfta fram när det gäller att ha rätt fokus. Och en av dessa då är just det här med tidstecken. Och många av oss tror ju att vi nu är ganska nära den absolut yttersta tiden. Och frågan är då om vi måste ha full koll på alla tidstecken. Var exakt i den eskatologiska tidsskalan befinner vi oss egentligen? Vad betyder det att det ska bli som i Noas dagar? Och när kommer antikrist och vem är han? Lever han idag? Måste vi nagelfara varenda ny president i USA och varje ny ordförande i EU-kommissionen? Är frågan. Måste vi veta allt om påven? Är hans skonummer gånger 6, blir det lika med 666? Till exempel. Det kan vara viktigt att ta reda på. Och behöver vi ha full koll på månförmörkelser och serier av månförmörkelser och deras koppling till den judiska kalendern och judiska högtider och kanske även solförmörkelser där också? Och läser man på nätet idag så kan man ju minst sagt bli förvirrad, för det är många som sysslar med rena spådomskonsterna när det gäller såna här saker. Ska vi ställa in vårt fokus så gäller det att läsa Bibeln istället. Och jag tycker därför det kan vara klokt att vi läser lite ur Matteusevangeliets kapitel 24. Som ju är Jesu tal om den yttersta tiden. Och jag kommer bara läsa några utvalda verser där. Och vi läser där emellan vers 1 och vers 42. Då ser ni där att de var vid templet, va? Och Jesus säger, här ska inte lämnas sten på sten, allt ska brytas ner. Och sen vers 5, ty många ska komma i mitt namn och säga, jag är Messias, och de ska leda många vilse. Ni kommer att höra stridslarm och rykten om krig. Och vers 7, folk ska resa sig mot folk och rike mot rike, och det ska bli hungersnöd och jordbävningar på den ena platsen efter den andra. Vers 9 och framåt, då ska man utlämna er till att misshandlas och dödas, och ni kommer att bli hatade av alla folk för mitt namns skull. Vers 11, många falska profeter ska träda fram och bedra många, och kärleken kommer att svalna hos de flesta, står det i vers 12. Vers 14, evangelium om riket ska predikas i hela världen till ett vittnesbörd för alla folk, och sedan ska slutet komma. Vers 15, när ni då ser förödelsens styggelse som profeten Daniel talar om stå på helig plats. Alltså något som ingår i den yttersta tiden. Och sen hoppar vi ner till vers 21. Då ska det bli en så stor nöd att något liknande inte förekommit sedan världens begynnelse och aldrig mer ska förekomma. Vers 24, falska messiasgestalter och falska profeter ska träda fram och göra stora tecken under. Och 29, strax efter de dagarnas nöd ska solen förmörkas och månen inte ge sitt sken. Stjärnorna ska falla från himlen och himlens krafter ska skakas. Och så vers 33, när ni ser allt detta vet ni på samma sätt att han är nära och står vid dörren. Vers 37-38, ty som det var i Noas dagar så ska det vara vid människosonens återkomst. Som människorna levde dagarna före floden. De åt och drack, gifte sig och blev bortgifta ända till den dag då Noa gick in i arken. Och så uppmaningen där i 42. Var därför vaksamma. Och här har vi nu då en rad saker som handlar om just tidstecken, varav en del redan har skett, en del sker och annat återstår. Och Jesus säger, när ni ser allt detta, det handlar alltså om vaksamhet kan man säga. Och om vi nu ska se allt detta som han talar om, då måste det ju alltså finnas troende kvar på jorden vid den tiden. De är inte uppryckta med andra ord. Vi är kvar här om vi lever då. Och vi ser då dessa saker. Men vad är då allt detta för något? Och det är ju de sakerna som Jesus har tagit upp här. Och det är saker som har skett, som sker och ska ske. Och observera på jorden. Och han säger inte då att när ni ser en del av detta. Utan just allt detta. Och det kan ju avse olika platser på jorden. Och så ska vi liksom summera ihop allt detta som han nämner. Och här ska man då också observera att Jesus säger att vi ska veta att hans ankomst är nära. När vi ser allt detta. Vi kan inte veta dag eller stund, för det har ju också Jesus sagt. Va? Men vi ska alltså inte vara ovetande om vilken tid vi befinner oss i. Och vi ska inte behöva spekulera. Om nu någon av er här undrar, ja men vad står det i grundtexterna då? Ja, då står det just så också, när ni ser allt detta vet ni. Sen nämner ju då visserligen Jesus att solen, månen och alla stjärnorna ska förlora sitt sken. Och något som står om i flera andra bibelböcker också, som till exempel Jesaja, Joel och Zakaria, va? Men här ska man då notera att alla dessa himlakroppar mörknar på en och samma gång. Och det är alltså inte fråga om någon tillfällig sol- eller månförmörkelse. Utan alla dessa himlakroppar förlorar sitt sken på en gång. Och det sker alldeles i anslutning till att Jesus kommer tillbaka. Alltså precis i anslutning till det som Bibeln ofta kallar för Herrens dag. Eller för den dagen. Det brukar stå så. Så åren före hans ankomst så ska vi alltså hålla koll på vad som sker på jorden. Och precis när han kommer, då slocknar hela himlen. Och när det mörknar på det sättet, då behöver man inte kolla på nätet om det har hänt. Utan alla ska kunna se det självklart, va? Hela himlen ska rullas ihop, står det också. Så när vi kan summera allt detta så ska vi alltså kunna veta att Jesus står för dörren. Men observera då att det varken handlar om teckentyderi i sån här avancerad form eller spådomskonster eller spekulationer. Det handlar om att se utvecklingen i världen och stämma av det med vad man ser i Bibeln, vad Bibeln förutsäger. Så jag måste säga så här att jag tror inte det här är svårt, faktiskt. Det blir inte svårt när vi väl är där. Sen till dessa tidstecken så kan vi också lägga det här att Daniels bok och uppenbarelseboken talar om att vilddjuret antikrist ska träda fram ur 10 kungar. Och jag har inte sett dem ännu. Och de här kungarna skulle vi också kunna kalla för 10 regenter. Och jag tror inte vi ska behöva dammsuga nätet heller för att liksom förstå vilka är de här 10 kungarna och regenterna. Och samma sak gäller då antikrist. Det ska man inte heller behöva surfa runt. När det väl kommer så fattar vi det. Och vi kommer att förstå det här också utan hjälp från sådana sajter som Bibelfokus till exempel. Dessutom så förutsätter ju profetian om kontroll av all handel i Uppenbarelseboken 13 att alla kontanter avskaffas. Och även om nu det här kontantlösa samhället är på väldigt snabb frammarsch så är vi inte helt framme där ännu. Det är faktiskt en hel del som återstår. Jag betalade P-platsen idag med mynt. Och sen så kan vi även lägga till saker som ska ske med Israel i den yttersta tiden. Som till exempel att alla judar ska återvända hem till Israel igen. Så utifrån de här observationerna så kan vi vaket och nyktert säga då att vi har inte sett allt detta ännu. Det återstår saker som ska ske och därmed en del tid. Sedan så nämnde ju då Jesus något om Noas dagar. Ty som det var i Noas dagar så ska det vara vid människosonens återkomst. Som människorna levde dagarna före floden, de åt och drack, gifte sig och blev bortgifta ända till den dag då Noa gick in i arken. Och här måste man lägga märke till att Jesus inte sätter fokus på den utbredda ondska som rådde då vid Noas tid. Utan det han pekar på här är ju istället vardagen. Att liksom livet rullar på som vanligt och ingen tänkte på att det var något särskilt på gång. Folk såg inget särskilt. För det här snickrandet på Noas ark, liksom, det såg man ju då som en total dårskap. Alltså Noa i deras ögon var ju alltså en knasboll. Eller hur? Amen, sa Sven. Men Noa visste vad som var på gång. Och sedan hade ju Noa ändå varnat befolkningen och det struntade de blankt i. Och de fortsatte att leva som vanligt tills floden kom över dem. Och det är alltså detta då som är Jesu poäng. Att i den yttersta tiden upplever de flesta människorna som om allting är ganska normalt. Det är vardag och livet liksom rullar på då. Man äter och dricker och man sportar och roar sig och man går på bröllop och begravning och man går på Liseberg och Gröna Lund. Gröna Lund går man inte på. Men man flyger och far, åker på semester och så vidare. Va? Och folk är då inte vakna över vad som är på gång. Och så helt plötsligt så kommer Jesus tillbaka och det blir då som en total chock för de allra flesta och det är då alla knän bara viker sig. Men vi har pratat om vaksamhet, för den som håller sig vaken då så kommer inte Jesu återkomst som en total överraskning, vilket Paulus också då säger i det här bibelordet ifrån första Thessalonikerbrevet. Kapitel 5, vers 4. Men ni bröder lever inte i mörker så att den dagen kan överraska er som en tjuv. Det där är väl lite tvärt emot vad man har hört mycket predikas. Sen vill jag säga något om det här att vi kristna ibland hör den retoriska frågan om vi är redo när Jesus kommer tillbaka. Men sanningen är ju den här att man kan egentligen inte vara mer redo än att man har tagit emot och underordnat sig Guds evangelium om Jesus Kristus. Då har man ju fått den helige ande som gåva och då har man den olja i sin lampa liksom, som krävs för att hålla lampan brinnande. Så har du omvänt dig till Jesus och tror på hans liksom, på rättfärdiggörelsen genom tron, är det där du vilar, ja då är du redo för Jesu återkomst. Den mer relevanta frågan, den är ju till oss kristna, kan vara: är du redo när antikrist dyker upp? Nu vet jag att en del tror att vi inte ska behöva uppleva det, men jag tror alltså inte det. Jag tror att det här är en relevant fråga och förmodligen så träder han fram ganska naturligt då, lite så som Jesus plötsligt bara dök upp i det judiska folket. Många då tyckte ju att det här var en vanlig människa. Och är man då inte vaken så ser man ju inte vem det är som kommer. Men är man ett med Bibelns budskap så fattar man vem det är som har dykt upp. Och då är man ju helt klart mycket bättre förberedd också. Och personligen så tror jag att den sista antikrist, om vi ska kalla honom så, dyker upp ur de institutioner och organisationer som liksom finns vid den tiden. Väldigt naturligt sådär. Sen kan det vara så att det mesta redan är på plats för att han ska kunna kliva fram. Och den personen är då såklart en vanlig människa, men med ett fruktansvärt uppsåt i siktet. Så här är då frågan till den som kommer att leva under hans tid. Är du redo för det som ska ske då? Men här ska vi minnas orden om barnaskap och om att kasta alla våra bekymmer på honom. På Jesus alltså. Har man tagit de orden på allvar så är man nog allra bäst förberedd, tror jag i alla fall. Jag läste i broschyren från Open Doors. Ta den, för den var hemskt intressant och gripande. Väldigt gripande. Jag har läst den på frukostbordet nu några dagar. Och där sa en av deras medarbetare så här: regeringarna har blivit listigare och döljer sina spår. De introducerar lagar som tycks ha lite med religion att göra, men som hämmar församlingstillväxt lika effektivt som ett frontalangrepp. Och det här syftade då på regeringar i Sydostasien, men det kan nog sägas att det gäller för våra regeringar på den här sidan planeten också, att allt är inte alltid som det liksom tycks vara. Det är inte vad det alltid ser ut att vara. Och det antikristliga kommer nog smygande med väldigt stor list. Jag ska nämna något mer om det i del 2 sen. Sen som en sista punkt här i min del 1, som också handlar om att ha rätt fokus i vår tid. Och det handlar om att vara förvaltare av evangeliets budskap. Och det är ju alltså grunden i Jesu missionsbefallning. Och med tanke då på hur mycket villfarelse som tagit sig in i samfunden och många församlingar idag, så kan man ju fråga sig, vem är en god förvaltare utav evangeliets budskap idag? Och när avfallet fortsätter, vem kommer att förvalta det budskapet om några år? Vi kan ju jämföra med judarnas tempel där också. För att i templets inredning och i all ritual som fanns där så förkunnade det ju liksom mycket, eller det förvaltade mycket utav liksom judendomens innersta väsen. Men där fanns också evangeliets budskap på ett profetiskt sätt i hela den här tempelordningen och tempelgudstjänsterna. Och det där var då något som apostlarna sedan skulle predika öppet. Och ganska begripligt i alla fall, får vi säga. Men sen då när judarna avföll så föll också hela templet samman. Och därmed också allt det här med prästerskap och offergudstjänster och så vidare. Och så kom ju kungen ifrån Babel och jämnade liksom allt med marken. Det var ju han som var orsak till det. Men det berodde ju då på judarnas avfall. Och då kan man ju fråga sig, vem blev då bärare utav liksom den judiska fromheten, den judiska tron och därmed också liksom det profetiska budskapet om evangeliet? Jo, det blev ju enskilda trofasta judar som Daniel, Jeremia och Hesekiel. Men det fanns säkert flera då som inte Bibeln omnämner. Så den judiska fromheten levde vidare hos enskilda individer och i hemmen såklart. Och vilka ska då bli förvaltare av evangeliets budskap i en tid när liksom tempelkristendomen avfaller mer och mer? Och jag tror att det finns ingen annan lösning än att vi som enskilda individer, troende individer, att vi blir bärare utav evangeliets budskap, att vi blir dessa förvaltare. Och vi har ett par bibelord på det här också. Första Korinthierbrevet kapitel 4, vers 1. Som Kristi tjänare och som förvaltare av Guds hemlighet ska man alltså betrakta oss. Och så första Petrusbrevet kapitel 4, vers 10. Tjäna varandra, var och en med den nådegåva han fått, som goda förvaltare av Guds mångfaldiga nåd. Om vi nu inte antar den här utmaningen att bli förvaltare av evangeliet, så finns ju en stor risk att evangeliets budskap inte lever vidare i vår värld framöver. Så frågan är om vi vill vara dessa goda förvaltare av Guds mångfaldiga nåd. Och frågan är ju också vad som krävs av oss för att vara det. Och det är ju då såklart att vi frågar oss, vad är evangelium? Och att vi sätter oss in i det, studerar det och själva underordnar oss evangeliets fria gåva och sedan blir förvaltare av detta och budbärare. Men nu kanske någon av er tänker så här, ja, men jag är ingen evangelist och förkunnare och så vidare, och att vi har ju olika gåvor i Guds rike, och det har vi ju. Men tänk dig att du skulle hamna i fängelse framöver för din tros skull, och så hamnar du där ihop med flera andra människor som inte är troende. Och så får du sitta där några år innan Jesus kommer tillbaka. Och tänk då vilken möjlighet du har att förmedla det här befriande budskapet som evangeliet bär på till dina cellkompisar. Tänk då om du i en sån situation inte är förvaltare av evangeliet. Att du inte har grepp om vad evangeliet, vad var det nu det handlade om. Då kanske alla i cellen kommer att svälta ihjäl där andligt sett. Det finns ju en risk för det. Så jag tror det finns all anledning att bestämma sig för att bli en förvaltare av evangeliet. Oavsett då om man hamnar i fängelse eller inte. För alla ska ju inte göra det. Men det kommer helt säkert att bli allt viktigare att vi som enskilda individer enkelt och lättfattligt då förvaltar och liksom för evangeliet vidare till vår närmaste omgivning. Det behöver inte alls vara så märkvärdigt. Jag ska summera det här som jag sagt i del 1 nu då. Första punkten var att vara vaksamma, och det kan vi vara genom att följa med i utvecklingen utan att för den skull vara experter på Satans alla djupheter. Och vi är det framförallt genom att odla relationen med Gud då, i daglig bibelläsning och bön och gemenskap med andra kristna. Och sedan punkten 2, att se till att inte bli bedragna. Och det här gör vi nog bäst genom att vara väl förtrogna med Bibeln. Men också ha lite kännedom om de olika villfarelser och villoläror som florerar i kristenheten idag och i övriga världen också för den delen. Att inte låta oss skrämmas. Och det här gör vi då bland annat genom att undvika sån information som har liksom som avsikt att just skrämma upp oss. Och inte minst genom att vara rotade i Bibelns sanningar och så odla relationen med Gud. Det är ständigt den viktiga grunden. Och så kasta alla våra bekymmer och all vår rädsla på Jesus. Och det gör man ju också såklart i relationen med Gud, i bönen. Men kanske också genom att konkret lägga åt sidan såna här livbojar som vi har skaffat, som nästan är som avgudar. Och att vårda sitt barnaskap inför Gud, skulle jag vilja säga. Och så att se till att vara förvaltare av evangeliets budskap. Och det här handlar då alltså om att sätta sig in i vad är evangeliet. Och så för egen del ta emot det och underordna sig det också. För att sen kunna sprida det vidare till andra.